Trodde du att du hade hört det sista i debatten om vindkraft i Finland? Nej, nya vindkraftsparker planeras i Finland hela tiden. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Och den kommande kvarten ska vi vända blicken mot Åland. Felicia Bredenberg, som jobbar som reporter på Ålands Radio, ska hjälpa oss förstå projekt Sunnanvind, som går ut på att göra ett havsområde på över 1000 kvadratkilometer till en vindkraftspark. Vindkraft är inget nytt för Åland. Där finns nog flera mindre vindkraftverk som producerar el för lokal användning. Men projekt Sunnanvind är något helt annat. Tanken är att den här vindkraftsparken i Norrhavet ska kunna producera el som Åland sen kan exportera. Bakom det här ligger miljontals euro av EUs pengar och en del politiskt stöd, men det finns krafter som kan blåsa omkull hela planen.
Och vi får se vad som händer om de här kommunerna, det handlar om Geta och Ekere, om de faktiskt också säger nej sen i ett skarpare läge och vad det får för konsekvenser.
Så säger Felicia Bredenberg, som är reporter på Ålands Radio och har bevakat det här ämnet. Men vi går in på det där lite senare. Först lite om hur Sunnanvind riktigt blev till.
Det var hösten 2020 som den dåvarande föregående regeringen presenterade den här visionen första gången offentligt. Och det var med utvecklingsminister Alfons Röblom i spetsen. Då pratade man om 500 möllor som tillsammans skulle kunna producera lika mycket el som 4 kärnkraftverk. Och den här idén så den föddes i samband med att Åland skulle ta fram en ny havsplan. Men sen då lite senare under 2021 så konkretiserades den här visionen till det som idag är projekt Sunnanvind. Som läge är nu så är det här planerade området cirka 1300 kvadratkilometer stort. Och tanken är att högst 301 vindkraftverk ska få byggas och de får vara upp till 350 meter höga. Och som en liten jämförelse så kan man nämna att Eiffeltorn är ju 330 meter högt. Så det är ju stora pjäser som vi talar om här.
Ålands självstyre delas in i lagtinget som är den lagstiftande makten och landskapsregeringen som är den verkställande. Just nu är det Ålands landskapsregering som har hand om projekt Sunnanvind. Det finns alltså stöd för projektet bland partierna invalda i lagtinget, förutom ett undantag.
Ett oppositionsparti, ett av de största, Obunden Samling, som under valkampanjen till lagtingsvalet 2023 meddelade att de kommer motsätta sig de här planerna. Det var liksom inte deras officiella linje före det. Men de ser ju det här som ett alldeles för stort ingrepp i naturen. De menar att riskerna är för stora och att storskalighet och Åland inte går ihop. Samtidigt så har 6 partier enats i ett samförståndsavtal som säger då att man gemensamt är positiva till det här projektet under då förutsättningarna att det ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt och att Åland ska få största möjliga nytta.
Okej, så det där är stödet på politisk nivå. Det verkar vara ganska stort. Vem sitter då på pengarna till det här projektet?
I det här skedet av projektet så är det ju landskapsregeringen som betalar för det här förarbete, planeringen, planläggningsarbete som görs, alltså utredningar och sånt. Men jag ska nämna att en hel del av de här kostnaderna så de täcks genom EU-stöd. Men tanken är ju att det här havsområdet norr om Åland ska auktioneras ut i privata bolag, privata investerare, och det är de som ska bygga den här vindkraftparken. Det är ju inte det offentliga Åland som ska bygga och äga och driva en jättelik vindkraftpark. Så sen är det ju externa aktörer som ska finansiera det här projektet så att det förverkligas är tanken.
På andra håll i landet planeras det också vindkraftsparker. I Karleby planeras som bäst en landsvindkraftspark på över 80 stycken kraftverk. 70% av markägare i området där parken planeras har gått med på det här projektet, men det finns såna som inte alls vill det här. De säger att byggandet skrämmer bort viktiga arter som skogsren och varg och att möllornas ljud och ljus stör de som bor i närheten. Det är företaget OX2 som vill bygga i Karleby, ett av företagen som också byggt i mina hemtrakter, Malax. Och där kan jag vittna om att det också finns sådana som motsätter sig vindkraften och hårt. Felicia Bredenberg, vad säger ålänningarna om sunnanvind? För om kritiken låter ens lite som den har gjort på andra håll i landet så kan jag tänka mig att debatten går ganska het.
Ja, men visst, visst är det så. Men jag tänker att man kan ju kanske komma ihåg att de som är mest emot är också ofta de som är mest högljudda i debatten. Det har bildats en förening som heter Rädda Norrhavet och de vill ju stoppa det här projektet. De oroas över miljöpåverkan, de vill bevara den orörda naturen och framförallt vill de inte se en bruten horisont. De vill att Norrhavet ska få vara som det är idag. Men sen, om man tittar lite bredare, så tror jag att det är ändå blandat, att det finns många som gillar tanken på grön energi som kan bidra till den gröna omställningen. Och förstås att Åland, en förhoppning om att Åland ska kunna tjäna pengar på det här. Men det finns ju också oro. Vad händer med miljön? Och sen också, vem tjänar sen slutligen på det här? Kommer pengarna hamna här på Åland, eller hur stor del kommer hamna på Åland, eller kommer allt sen sist och slutligen hamna i fickorna på utländska bolag? Och finns det en lönsamhet? Kan det finnas en lönsamhet i det här projektet? Det finns många frågor.
Förlåt, men det skulle inte vara ett avsnitt av nyhetspodden om vi inte nämner Donald Trump åtminstone en gång. Till och med när det handlar om vindkraftsparkar på Åland. I helgen besökte Trump Skottland, bland annat för att träffa Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Han drog också en golfrunda på en av banorna han äger där och verkade störa sig lite på vindkraftsparkerna som han byggts intill.
Jag tittar över horizon och jag ser 9 windmills. Like great. At the end of the 18th, I said, isn't that a shame? What a shame. You have the same thing all over Europe in particular. You have windmills all over the place.
Under sitt möte med Ursula von der Leyen gick han in på ett sidospår om att Europa borde sluta bygga vindkraftverk och gav en lång rad förklaringar om varför.
But more important than that is it ruins the landscape, it kills the birds, they're noisy.
Den största delen av hans påståenden, som att vindmelonas livslängd bara är 8 år eller att de gör valar så galna att de flyter i land, har blivit motbevisade. Men såna här argument mot vindkraften fortsätter lyftas upp av kritiker, medan vindkraftsförespråkare säger att det här är ett mer hållbart och förnybart alternativ till annan energi. Det är svårt att veta riktigt vad man ska tro på. Felicia Bredenberg, vad stämmer här riktigt? Vad pratar emot den här gröna vindkraften?
Ja, en given sak är ju att det inte blåser hela tiden. Här på Åland så brukar motståndarna ofta beskriva vindkraft som slumpkraft. Ja, det är inte en energikälla som man hela tiden kan förlita sig på.
Mm.
En annan nackdel, och framförallt i ett sådant här stort projekt som vi talar om nu när vi pratar sunnanvind, så är ju förstås miljökonsekvenser. Det ska sägas att enligt det nuvarande utkastet på generalplan för det här området i Norrhavet så beskrivs de här miljökonsekvenserna som godtagbara, men i alla fall. Och om jag nu igen går tillbaka till sunnanvind, så kom faktiskt Finlands miljöcentral nyligen med en utredning som menar att det tänkta vindkraftparken här då skulle skada fågellivet. Så att det finns ju olika argument och olika sidor. Och sen en stor fråga är ju förstås den här lönsamheten. Där det har varit svajigt runt om gällande vindkraft. Och här så är ju en stor och ännu obesvarad fråga är att ifall landskapet Åland bjuder ut det här havsområdet på auktion, för det är tanken, kommer det finnas några intressenter? Ett orosmoln så uppstod definitivt för ett tag sedan då det här bolaget Ilmatar som också hade ett lokalt Ålandskontor i och med tsunamin för att de var intresserade av det här projektet, la ner sitt kontor här och meddelade att de pausar all utveckling av havsbaserad vindkraft med motiveringen att framstegen inte har motsvarat det här bolagets förväntningar och att man har stött på utmaningar. Så det finns ja, verkligen orosmoln och frågetecken.
Okej, jag har en liten fråga där om miljökonsekvenserna. Du sa att det finns godtagbara miljökonsekvenser av Sunnanvind. Vad menar man riktigt med det här?
No, man har ju gjort en del utredningar, men sen samtidigt så gällande vissa aspekter så, så menar man ju också att det måste göras ännu fler utredningar och också att man ska, ifall man bygger så måste man också göra olika skyddsåtgärder. Men man har alltså kollat på det här från olika håll, hur det påverkar fågellivet, hur det påverkar fiskbeståndet, hur det påverkar vattenkvaliteten och den här konsultfirman som har gjort de här utredningarna för landskapets räkning, så slutsatsen var egentligen att det här är ett ganska bra ställe. Att konsekvenserna blir inte så stora, menar de. Man har också tittat på det här ur en så här från ett kulturhistoriskt perspektiv. Eftersom det påverkar ju kulturmiljön, hur Åland ser ut. För att alla förstår att 350 meter stora möllås, de kommer synas långt även om de är ute till havs. Men också här då så menar man att det är på en godtagbar nivå. Och sen förespråkare av det här projektet så påminner ju ofta om att det här inte kommer att göra någon permanent skada. Att de här vindkraftverken kommer ju sen efter att den här vindkraftparkens livstid är till ända så kommer de ju att monteras ner.
Felicia Bredenberg, vad kan vi nu säga om Sunnanvind? Vilket skede är det här projektet i nu?
Just nu så håller man fortfarande på att jobba med planering. Ett utkast på generalplan och miljörapport är just nu hos kommunerna som de ska ta ställning till senast i slutet av sommaren. Man arbetar då med sikte att kunna auktionera ut det havsområdet. I landskapsregeringens budget för det här året så fanns faktiskt målsättningen att man redan skulle ha bjudit ut det här området innan sista juni år, men juni månad kom och gick som vi alla vet. Och det senaste jag hörde var att man hoppas kunna ha den här auktionen inom det här året, i sådana fall säkert riktigt i slutet. Det man också arbetar med är intäktsmodeller, alltså hur ska landskapet tjäna pengar på det här projektet via arrenden och så vidare, fastighetsskatter. Och det här är ju väldigt viktigt och att man måste ju också ha en balansgång här då från landskapets sida. Att man vill ju tjäna så mycket som möjligt, men det måste fortfarande vara attraktivt för investerare att vilja bjuda på det här området. Och en viktig och ännu olöst fråga är också hur pengarna riktigt ska fördelas om de väl kommer in då. Det har kommit uträkningar på att vissa kommuner skulle få ett rejält klirr i kassan. Det är det här planerade området som är på inom 6 kommuners gränser. Och när vi nu är på Åland så ska vi ju minnas att vi pratar om väldigt små kommuner. Kommuner med några 100 invånare. Mm. Och det finns en teoretisk möjlighet att deras inkomster skulle mångdubblas om de får flera miljoner in i fastighetsskatter. Och landskapsregeringens budskap har varit att de kommuner som berörs, ja, de ska gynnas. Men det skulle behövas något slags utjämningssystem. Och hur det här ska fungera är inte alls klart eller bestämt. Och jag skulle säga att det är ett problem. För frågan är, kommer kommunerna att vara med på det här tåget innan de vet vad de kan komma att tjäna? Och i värsta fall så kan jag till och med se någon slags moment 22 framför mig. För att jag antar att det är besvärande under en utauktionering. Alltså att investerarnas intresse kanske svalnar om det inte är säkert att de här kommunerna är samarbetsvilliga. Samtidigt så är det ju först när området auktioneras ut som man får ett bättre hum om vad Åland kan komma att tjäna på det här projektet. Och jag ska också säga när vi pratar om kommuner att det finns två kommuner som redan har meddelat att nej, de är inte intresserade av det här. Men planeringen hittills går vidare som tidigare och vi får se vad som händer om de här kommunerna, det handlar om Geta och Ekere, om de faktiskt också säger nej sen i ett skarpare läge och vad det får för konsekvenser.
Okej. Och vad är din bedömning som någon som har följt med det här projektet nu? Kommer det bli av?
Ja, det går nog inte att svara på ännu. Alltså, som jag redan var inne på så krävs ju privata investerare ett intresse från dem och det ska finnas och de ska bjuda så mycket att politikerna faktiskt anser att det är värt det. Jag tror inte heller att någon av de politiker som är förespråkare för det här projektet som driver det tvärsäkert vågar säga att ja, det kommer att bli av. Men i debatten så är det många som upprepar ett mantra om att det här projektet har så stora potential att man måste våga syna det här vindkraftskortet fullt ut. För alla fördelar det kan ge Åland. Men ja, jag vågar inte säga om den här saken.
Tack för det här, Felicia Bredenberg.
Tack själv.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Maja Nordman och Felicia Bredenberg från Ålands Radio. Om du gillar nyhetspodden får du jättegärna lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser. Då garanterar jag att du aldrig missar ett avsnitt. Jonny Aspelin har mixat avsnittets ljud och Lukas Dahlström är nyhetspoddens producent.